De blir någon slags marionettdockor för hans superavancerade maktspel.
Det är tidig lördagsmorgon den 10 augusti 2019. Inuti fängelset Metropolitan Correctional Center har ett alarm gått. I en fuktig och trång cell, hemsökt av skadedjur, har fången nummer 763-18-054 hittat stöd. Nu har en ambulans tagit kroppen till sjukhuset. Men det är för sent.
Accused sex trafficker Jeffrey Epstein is dead. It is a stunning turn of events for a man who lived a life of exceptional wealth with extremely powerful people in his orbit.
Fängelsevakterna har struntat i att titta till honom under natten.
And Epstein was taken off suicide watch just 6 days after being found unresponsive with marks on his neck.
24 timmar tidigare har tusentals hemlighetsstämplade dokument offentliggjorts. Jeffrey Epstein, sexförbrytaren med världens mäktigaste kontaktnät, har anklagats för övergrepp och trafficking av minderåriga. Nu är han död. Varför dör en man som borde varit den mest bevakade i hela fängelset? Frågan får sociala medier att explodera. USAs president Donald Trump eldar på teorierna. NBC Nightly News.
Within hours of Jeffrey Epstein's apparent suicide, President Trump was retweeting a conspiracy theory linking Bill Clinton to his death. It was immediately picked up by Russian state media, going viral. A Clinton spokesperson calling the tweet ridiculous and of course not true, but a top Trump advisor defending it.
Jeffrey Epstein är död. Han kommer inte att ställas inför rätta. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Jeffrey Epstein. En man som omgav sig med Nobelpristagare, presidenter och prinsar.
It was inappropriate for us to be seen together.
Men berättelsen om Jeffrey Epstein handlar också om att kunna fly undan lagen.
Där han sen kan leva vidare på något sätt som en symbol för hur människor med makt och pengar klarar sig undan.
Framförallt handlar det om att utnyttja minderåriga. Om trafficking och människohandel.
Det skedde inte i total öppenhet, men det skedde också i nästan total öppenhet.
Och hans död fortsätter väcka frågor.
Whether accused pedophile Jeffrey Epstein was attacked in a cell or tried to kill himself.
Jag heter Wendela Lundberg. På Manhattan, ett stenkast från Park Avenue och Central Park, ligger elitskolan Dalton. Här studerar barn från New Yorks mest förmögna familjer med efternamn som Vanderbilt. Skolan är en vacker tegelbyggnad, en brownstone med stora fönster. Eleverna här ägnar sig åt segling, ridsport eller kurser i skulptur och kroki. 1974 får de privilegierade high school-eleverna en ny lärare. Han är något utöver det vanliga. I en lång pälsrock som sträcker sig ner till anklarna och en uppknäppt skjorta som visar en hårig bringa med guldkedja sveper han in. Jeffrey Epstein. Den nya matte- och fysikläraren är bara 21 år gammal. Han skämtar och väcker uppmärksamhet med sina kläder på den strikta skolan där tjejer får tillsägelse om deras kjolar är för korta och killar om de låter håret växa för långt. Jeffrey Epstein blir snabbt mer som en kompis än lärare till sina elever. Men han kommer också från en helt annan bakgrund än Park Avenue.
Jeffrey Epstein är född 1953 i utkanten av Coney Island i Brooklyn. Hans pappa arbetar som trädgårdsmästare för parkförvaltningen där och hans mamma är hemmafru. Man kan säga att familjen tillhör den lägre medelklassen. De är inte fattiga, men de drömmer om mer.
Det här är P3IDs reporter Axel Winqvist som gjort research om Jeffrey Epsteins liv.
Ja, men mamma och pappa Epstein, de tror på utbildning. Och Jeffrey, han är ju smart. Han tar examen från high school 2 tidigare än vad han egentligen ska. Och efter det så börjar han plugga matematik på college. Men han hoppar av och han har alltså ingen universitetsexamen.
En del av eleverna på Dalton minns Jeffrey som en skämtsam och karismatisk lärare. Nästan som en kompis. Andra berättar att han dyker upp som enda läraren på skolfester och tittar opassande på flickorna som passerar i korridoren. Men Jeffrey blir ändå populär bland föräldrar till skolans elever. Han är en utmärkt pianospelare och kan konversera om finanser. En pappa heter Alan E. Greenberg och han ska snart bli vd för investmentbanken Bear Stearns. Ace är en skallig man som alltid bär skjorta eller fluga med uppkavlade ärmar. Han har också gjort en klassresa och samlar på något han kallar PSDs. Människor som är poor, smart and desperate to be rich. Jeffrey uppfyller alla kriterier. År 23 år gammal blir han anställd på Bear Stearns. Med ett CV som inte riktigt stämmer. Epstein ljuger om sin utbildning.
Det här är en historia som magasinet Vanity Fair senare ska jämföra med filmen Talented Mr. Ripley. Alltså den här storyn om hur en fattig kille lyckas bluffas in i societeten.
När det kommer fram att Epstein ljugit på sitt CV skyddar Greenberg honom. För Jeffrey Epstein visar sig vara en bra investering. Epsteins karriär går spikrakt uppåt. Snart får han ta sig an firmans rikaste och mäktigaste klienter och placera deras pengar. Han går från assistent till partner. Bear Stearns sticker ut på Wall Street. Till skillnad från elitbankerna Morgan Stanley och Goldman Sachs har man en arbetskultur som bygger på risktagande.
Som var liksom känd som en bank som accepterade och tog sig an och gav utrymme för liksom uppkomling eller människor som inte nödvändigtvis tillhörde eller föddes in i samhällseliten. Där man liksom värderade mod och frisinne och oförsiktighet.
Det här är Björn Afklén, Dagens Nyheters Washington-korrespondent.
Det finns någonting lite sådär fuck you-aktigt i hans själva uppenbarelse.
Även med Bear Stearns måttmätt går Epstein alltid steget längre. Han bänder och böjer på regler för sina rika kunders skatteplanering. Och som partner blir även han otroligt förmögen. Varje år får han miljontals dollar som bonus och blir en av de bäst betalda på Wall Street. Men 1981 tvingas han sluta. Enligt Vanity Fair har Epstein gjort sig skyldig till att hantera värdepapper på ett felaktigt sätt. En annan anledning uppges handla om att han har mixtrat med dyra flygbiljetter. Men relationen med Greenberg fortsätter vara god. Och Jeffrey startar eget. Enligt hans egen utsago tar hans firma sig an bara ytterst förmögna miljardärer. Vilka de är vet ingen. Bara att kravet är att de måste ha mer än en miljard dollar.
Än idag så är det faktiskt oklart hur Epstein tjänar sina pengar. Han beskriver sitt arbete som en sorts arkitekt. Att han hjälper rika människor att bygga om sin ekonomi. Han har också kallat sig för en prisjägare, en bounty hunter. Som hjälper förmögna människor att få tillbaka pengar de förlorat. Men det som vi vet är att Epstein har klienter över hela världen, bland annat i Saudiarabien. Men han är noga med att hålla deras identiteter hemliga. Och senare så ska det till och med komma fram att han har ett pass i ett annat namn där det står att han bor i Saudi. Vilket också fått en del att spekulera i om han arbetat som spion.
Jeffrey Epstein rör sig i en värld som bara en ytterst utvald skara känner till. En värld där pengar och makt går hand i hand. Och precis som i filmen om agent 007 finns det en bondbrud. I början av 90-talet flyger en 30-årig kvinna från London till New York med ett Concorde-plan.
En exotisk arvtagerska.
Hon har mörkt hår, höga kindben och klär sig elegant i skotskrutig dräkt med stora smycken. Hon heter Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell är dotter till den brittiske mediemogulen Robert Maxwell. Och 1991 så hittas Robert död i vattnet vid sin lyxjott som kryssar runt Kanarieöarna.
Han tar livet av sig eller tros ha tagit livet av sig. Han ramlar inom situationstecken av sin båt.
Ghislaine är övertygad om att hennes pappa blivit mördad för att han är indragen i en skandal där han påstås ha förskingrat flera hundra miljoner pund från ett av sina företag.
Scandal now threatens to become the biggest in British financial history.
Detta leder till att Ghislaine inte får ett så fett arv som hon skulle kunna ha fått efter sin pappas död. Men när hon flyttar till New York blir hon snabbt en del av societeten där.
Maxwell flyttar in i en våning vid Central Park. Hon springer på premiärer och rör sig vant på välgörenhetsmiddagar med personer som Ivana Trump. Ghislaine Maxwell beskrivs som den mest intressanta, livliga och charmiga gästen på en fest. Hon har stil och smak, är allmänbildad och beläst. Hon blir först Jeffrey Epsteins flickvän. Och sen, när relationen tar slut, hans närmsta vän och förtrogna. Ghislaine, som har den rätta överklassbakgrunden, hjälper Jeffrey att bli en del av en glittrande värld av kändisar, politiker och mediepersonligheter. Hon är den pratglada, han är den mystiska.
Han klär ner sig konstant men ser ändå väldigt liksom aptitlig ut, eller vad man ska säga. Och hon har någon form av något mystiskt och enigmatiskt över sig.
1996 flyttar Jeffrey Epstein in på The Herbert N. Strauss House på Upper East Side, Manhattans största privatbostad med 9 våningar. Trottoaren utanför är uppvärmd så att snö snabbt tör bort. Porten är nästan 5 meter hög och bakom den döljer sig en foyer i marmor. Där väntar en skulptur av en naken krigare med ett spjut, dubbelt så stor som en människa. Uppför en spiraltrappa ligger ett kontor med en persisk matta så enorm att den måste tillhört en moské. Framför skrivbordet ligger en uppstoppad tiger och en uppstoppad pudel. Journalisten Vicky Ward beskriver att det ligger en bok på skrivbordet av Marquis de Sade, den franske 1700-talsförfattaren som gett upphov till begreppet sadism. Boken är Justine, som handlar om en 12-årig flicka som förnedras i olika sexakter. Huset på 71:a gatan ägs inte av Epstein själv, än. Bostaden ägs av hans enda kände klient, Leslie Wexner.
Leslie Wexner är 20 år äldre än Jeffrey Epstein och han är stenrik. När Epstein lär känna Wexner i slutet av 80-talet så har han byggt upp ett imperium. Idag så ingår märken som Abercrombie & Fitch, men kanske framförallt underklädesföretaget Victoria's Secret. Men det är redan där i slutet av 80-talet som Wexner börjar använda sig av Epsteins investeringstrick.
Det finns rapporter om att den gode vännen och klienten Wexner skriver över den enorma Manhattan-bostaden till Epstein i slutet av 90-talet. För priset av en ynka dollar. Det är inte förrän 2011 som dokument kan visa på Epstein som ägare till huset. Jeffrey Epstein beskrivs som en Great Gatsby-figur. En mystisk excentriker som är svår att komma nära, svår att få ett grepp om.
Och är liksom väldigt snygg för sin ålder, han är liksom väldigt vältränad, solbränd.
Han dricker inte alkohol, inte heller röker han. Men det hindrar honom inte från att festa med eliten.
Han kallade sin krets av vänner för collection. Precis som andra människor samlar på gitarrer eller årgångsviner eller första utgåvor av romaner av framstående författare, så samlade han verkligen på människor på ett väldigt amerikanskt sätt.
I ett filmklipp från NBC från en fest i Donald Trumps residens Mar-a-Lago i Florida står de båda affärsmännen bredvid varandra och pratar. Epstein står ledigt med armarna i kors i blekt jeansskjorta. En kostymklädd Trump viskar någonting i hans öra.
Tjej, 2002 så gör New York Magazine ett stort porträtt på Epstein. Och då ringer tidningen upp Donald Trump för att få ett numera ökänt citat. Så här beskriver Trump honom då. Jag har känt Jeff i 15 år. Det är en fantastisk kille. Han är väldigt kul att vara runt. Det har till och med sagt att han gillar vackra kvinnor lika mycket som jag gör. Och att många av dem är på det yngre spektrat. Det finns ingen tvekan om det. Jeffrey tycker om sitt sociala liv.
Trump och Epstein har det gemensamt att de verkligen kultiverar att leva på gränsen eller utanför lagen på något sätt. Trump sa det här berömda under presidentkampanjen 2016 att han skulle kunna skjuta dem på Fifth Avenue i New York och komma undan med det.
Vart han än går bär Jeffrey Epstein med sig en liten svart adressbok. Här återfinns namn som Michael Jackson, Woody Allen, Naomi Campbell, Mick Jagger, John Cleese, före detta Fröken Sverige, Eva Andersson och Nobelpristagaren Ailie Wiesel.
Liksom, i Sverige kan det uppfattas som lite så här fult att på något sätt spekulera i ett kontaktnät eller liksom samla på sig vänner, inte för att man älskar dem eller att man uppskattar deras sällskap, utan för att de kan transportera en till nästa nivå i samhället. Och han gjorde det på ett väldigt oförfalskat sätt. Liksom. Han skröt över det till den grad att han hade dem på bild hemma i sitt townhouse på Manhattan.
So if you want to know why I care so much about our children and our future, it all started with Hillary.
Kronjuvelen i listan på mäktiga vänner är den dåvarande presidenten Bill Clinton. Enligt nättidningen The Daily Beast ska Epstein ha besökt Vita huset vid ett flertal tillfällen. Han har med sig Ghislaine Maxwell som sällskapstid på en välgörenhetsmiddag. Och senare, när Clinton är inte längre president, gör de flera resor tillsammans med Epsteins privata plan. Epstein och Clinton reser bland annat till Sydafrika, Nigeria, Ghana och Mozambique för ett välgörenhetsinitiativ mot HIV och AIDS. Med sig är de också komikern Chris Tucker och Bill Clintons nära vän, skådespelaren Kevin Spacey.
Att ägna sig åt välgörenhet tillsammans med Clinton, det visar ju på vilken inflytelserik person som Epstein blivit. Han tillhör nu den absolut högsta kasten.
Det finns ju anklagelser mot Bill Clinton om att han ska ha våldfört sig på kvinnor också under sin tid som guvernör i Arkansas. Men han har också, efter att han var president, ägnat sig väldigt mycket åt liksom filantropi genom sin stiftelse, och den är väldigt kontroversiell därför att Bill Clinton har umgås just med sådana personer som Epstein, som har liksom tveksamma rykten, som visserligen har mycket pengar och mycket kontakter, men som liksom ligger långt ifrån att vara en förebildig person för den stora massan. Och det blev ett problem för Hillary Clinton när hon försökte bli president både 2008 men framförallt 2016. Det säger någonting om USA, tänker jag, att sådana här människor umgås liksom, att de umgås nära och vad de gör tillsammans. Att deras sätt att liksom bonda är att åka på välgörenhetsprojekt i privatjet i Afrika. Det finns någonting väldigt ironiskt över det. Å ena sidan har de alla de här pengarna och de liksom ska rädda världen och de ska, du vet, stoppa spridningen av AIDS och de ska bygga vägar och de ska träffa Mandela i Sydafrika, och å andra sidan så har de den här historien båda två liksom.
Jeffrey Epstein har en ranch i New Mexico som är så stor att hans townhouse framstår som en hydda. Han har också en lyxvilla i Palm Beach, lägenhet i Paris och en egen liten flygflotta. En Boeing 727, en Gulfstream jet, ett mindre transportflygplan, en helikopter och en yacht. Och så äger han en privat ö utanför Jungfruöarna i Karibiska havet. På Little St. James tornar ett mansion upp sig ovanför en klippa. Fasaden är vit och taket lika turkost som den gigantiska poolen bredvid. En stor amerikansk flagga vajar i vinden. Flera villor finns på ön, men ett hus sticker ut. En blårandig byggnad med en dom i guld på taket. Det ser ut som ett tempel, men dörren på framsidan är bara ditmålad. Hit till Little St. James bjuds Epsteins mest prominenta gäster. Här är det lätt att föreställa sig rika kvinnor i breda hattar och män som kavlat upp sina kostymbyxor för att doppa fötterna i vattnet. Personalen, klädda i pikétröjor, lyder under en strikt regel. Absolut diskretion. De får inte bli sedda.
Det är också som får mig att tänka om Gatsby. Liksom att Gatsby i romanen då hade de här festerna i sin villa på Long Island och ingen visste riktigt vad Gatsby själv gjorde. Ibland var han inte ens där. Liksom. Utan det var på något sätt ett utrymme eller en scen där människor fick träffa varandra. Och på det sättet verkar också Epstein ha jobbat.
Ön är inte bara ett paradis ur en ren bekvämlighetsaspekt. Spelar man sina kort rätt och placerar sina företag här på Jungfruöarna kan skatten sänkas med 90%. Epstein, som är en trollkar när det kommer till placering av pengar, gör just det. Mars 2005. Det kommer ett telefonsamtal till polisstationen i Palm Beach, Florida. Det är en kvinna som ringer. Hennes styvdotter som bor på ett slags HVB-hem för citat beteendesvårigheter hade dykt upp på boendet med $300 i handväskan. Kvinnan som ringer vill först inte uppge sitt eget namn men berättar att hon är rädd att dottern har blivit utsatt för ett övergrepp.
If he pays them, if he likes them and he thinks that they're pretty enough, he keeps them around to do other things.
Okay.
So I wasn't quite sure if there was an investigation or if you guys had any word.
This is the first I'm hearing of it.
Hon säger att hon tror att det är en mycket rik man som har gjort det. När den 14-åriga flickan sen pratar med polisen gråter hon. Men hon berättar sin story. En tjej har berättat för henne att hon kan tjäna lätta pengar och ger en adress till det fina området, ön Palm Beach. Den 14-åriga flickan kommer till ett stort hus, går upp för en lång spiraltrappa. Där, i ett rent och vitt rum, väntar en ung kvinna med lakan och massageolja. Kvinnan försvinner och ersätts av en man flickan tycker ser ut att vara i 45-årsåldern. Egentligen är han över 50. Han är naken med bara en handduk om höfterna. Han lägger sig på massagebordet och ber flickan ta av sig kläderna. Han börjar ta på sig själv och trycker en vibrator mot henne.
Här börjar en polisundersökning mot Jeffrey Epstein. Under 13 månader går Palm Beach-polisen undercover och hittar fler och fler tonårstjejer. Många av dem är under 16 och de flesta är under 18. Historierna är nästan alltid densamma. Smala, vackra tonårstjejer i gallerior, trailerparks, high schools får höra av andra tjejer att de kan få ungefär $200 om de masserar en rik man naken.
De har kommit till ett av hans mansions då, där han alltid har ett liksom massagerum.
Det här är P3 Nyheters Carl-Johan Ulvenäs.
Många av de här tjejerna är ju i en position dels för att de är så jävla unga. Att de har ju ingen mandat, känner de, att säga nej till honom. I de fall har några av de här tjejerna vittnat om att de upplevt att det var obekvämt men blivit erbjudna att komma tillbaka, så har de istället fått erbjudna att du kan få lika mycket pengar om du tar med dig en jämnårig tjej. Har någon kompis som skulle kunna tänka sig att genomföra en massage. Och det här skapar ju liksom ett pyramidspel där de här tjejerna rekryterar varandra. Det finns ju andra fall av rena våldtäkter liksom, när han har sex med tjejer mot deras vilja trots att de både fysiskt och verbalt gör motstånd och säger att de inte vill ha sex.
Polisen gör en husrannsakan. I Epsteins villa hittar de ett rum där väggarna pryts av erotisk konst. I varje badrum ligger tvålar formade som könsorgan. I sovrummet en byrå med sexleksaker. Men alla hårddiskar och datorer är bortstädade. Jeffrey Epstein menar att han aldrig hållit sin playboy-livsstil hemlig. Att han älskar massage. Och att han inte gjort något olagligt. Tjejerna ska ha sagt att de är 18.
Sen går Epstein till motattack.
Epstein anlitar sin gode vän Alan Dershowitz, en berömd juridikprofessor på Harvard som representerat den amerikanska fotbollsstjärnan O.J. Simpson, som anklagades för mord. Epstein anlitar också privatdetektiver. Sen lämnar man över dokument till polisen, där Epsteins team med Dershowitz i spetsen har gått igenom de unga tjejernas MySpace- och Facebook-profiler. Det är bilder på de tonåriga tjejerna där de dricker alkohol, tar droger och skriver opassande saker. Allt för att visa att de här tjejerna inte är så oskyldiga som de ser ut att vara.
Lyckas liksom misstänkliggöra många av de här kvinnliga vittnena. Vilket säkert inte är särskilt svårt. Det är unga människor som har säkert varit väldigt oförsiktiga med sina liksom privatliv via sociala medier. Och han har ju också en thing, Epstein, för liksom fattiga eller utsatta. Han tar sig an liksom kvinnor som invandrats från östra Europa och liksom tycks gilla att känna makt över människor på fler sätt än bara i form av ålder eller pengar.
Många av tjejerna som förekommer i polisutredningen kommer från trasiga eller fattiga hem. Ofta bägge delarna. Palm Beach-polisen kommer med klagomål till åklagaren att den 14-åriga flickans familj känner sig trakasserade av Epsteins privatdetektiver.
Men den lokala åklagaren ser inte huvudvittnena som särskilt trovärdiga. Bara ett offer får vittna inför en jury medan Epstein nekar till anklagelserna. Här börjar det rapporteras om att åklagaren funderar på att erbjuda Epstein 5 års villkorlig dom. Och då händer något som inte brukar hända. Palm Beach polischef går ut offentligt och han kritiserar åklagaren för att han går en rik, mäktig mans ärenden och fallet lämnas över till FBI.
FBI döper sin polisundersökning till Operation Leap Year och listar barnprostitution som möjligt brott. De gör en ny husrannsakan där man hittar dolda kameror och bilder på några av tjejerna som vittnat till polisen. Man hittar ett kvitto på inköp av böcker med titlar som A Workbook for Erotic Slaves and Their Owners.
Ja, men i någon mening så liksom försökte han undanröja vad han höll på med. Det skedde inte i total öppenhet, men det skedde också i nästan total öppenhet. Liksom det skedde i de här husen, han flög dem på de här planen och en person som Trump liksom kunde skämta eller nästan beundrande ge honom credit för att han umgicks med för unga kvinnor.
Fallet är utvidgat. Det har kommit 6 förbrytsanklagelser mot Epstein även på andra håll i landet. Epsteins ex-flickvän och väninna Ghislaine Maxwells namn omnämns i flera fall. Samtidigt drivs det också civila ärenden. Offer som har gått direkt till advokater istället för polisen.
Brad Edwards, som företräder många av offren, skriver i sin bok att han hela tiden upplever liksom arbetet och kommunikationen med Jeffrey Epstein som ett sånt superkomplicerat schackspel hela tiden. Där han liksom leker med alla omkring honom, att de blir någon slags marionettdockor för hans superavancerade maktspel. Han pratar bland annat om hur typ Jeffrey Epstein i dialog med honom säger att så här, kan vi inte försöka massera fram så att den här dealen blir bättre för mig och gör alltså sexuella anspelningar kring de juridiska termen lite som att han känner sig busig och också på något sätt är i en position där han gillar att vara.
Tidningen Miami Herald skriver att de i egna efterforskningar har identifierat 80 möjliga offer.
Ja, men nu är stämningen typ, vi har honom. Jeffrey Epstein kommer sätta sig inom lås och bom för sina brott och hans offer kommer att få upprättelse.
Sommaren 2007 lämnar FBI över 53 sidor som underlag för att den federala åklagaren i södra Florida ska kunna väcka åtal. Hans namn är Alexander Acosta.
Alexander Acosta är en republikansk politiker, senare arbetsmarknadsminister i Trump-administrationen.
I want to thank President Trump, Vice President Pence and the members of the Senate for the privilege of serving as Secretary of Labor.
Hans roll i den här liksom hela härvan är ju att han överser en förlikning som sker med Jeffrey Epstein.
Epstein's personal 727 aircraft arrived at PBIA from Newark at 5 p.m. The investor traveling with a small entourage was met at the private Galaxy Aviation by a black Escalade and a driver.
Epsteins läger med Alan Dershowitz i spetsen gör en deal med Acosta efter månader av förhandlingar. En sweetheart deal ska det senare heta. Jeffrey Epstein och fyra andra anonyma medhjälpare får immunitet från federala anklagelser.
Och då läggs fallet så att säga ner på federal nivå, på nationell nivå. Det flyttas från federal nationell nivå till delstatlig nivå.
Och sommaren 2008 erkänner Jeffrey Epstein sig skyldig till ett fall av sexhandel och ett fall av sexhandel med minderårig.
Jeffrey Epstein went to jail just before 10 this morning. He pleaded guilty in open court. The conviction stemmed from several incidents from August of 2004 to October of 2005.
Han döms till 18 månaders fängelse och till att registrera sig som sexförbrytare.
Det innebär att man måste registrera sig hos en polismyndighet. Man måste lämna information om sin bostad, sin adress. Det kan vara uppgifter om ens internetkoppling. Och det här ska då vara för att polismyndigheten, dels en del delstater ska kunna göra check-ins. I en del delstater blir också den här informationen offentlig för människor att kunna ta del av. I fallet med Jeffrey Epstein så lyckas han komma runt det här delvis. I New Mexico så slipper han undan det här genom att han uppger sin adress på Jungfruöarna.
Detaljerna i överenskommelsen som leder fram till hans förmildrade straff hemligstämplas. Jeffrey Epsteins offer får aldrig ta del av vad som gjorts upp i den sockrade dealen. Jeffrey Epstein spenderar bara 13 månader i fängelset. Och för att vara en intern har han det bekvämt. Hans celldörr är olåst. Han får en tv installerad. Och efter ett par månader av fängelsestraffet får han tillåtelse att jobba. 6 av 7 dagar i veckan kommer hans egen privatchaufför och kör honom till ett kontor i närheten. Här kan Epstein ta emot gäster, fortsätta övervaka sitt eget pengamaskineri och hålla kontakt med advokater som hjälper honom med stämningsansökningar. Kontorets reception överses av polismän klädda i kostym som välkomnar Epsteins besökare.
Och enligt vissa uppgifter kan han ju fortsätta ta emot liksom sina massöser eller sina unga kvinnor i den här lokalen.
Palm Beach. På den lilla ön är grindarna stängda mot den mindre fina delen på fastlandet, West Palm Beach. För här är det tyst och ordnat. Det enda tecknet på mänskligt liv är de spansktalande trädgårdsmästarna som noggrant klipper sina rika arbetsgivares häckar.
Jag tror det finns en högre koncentration av swimmingpoolar än någon annanstans i världen och förmodligen också av miljardärer.
Den vita villan med den stora poolen, spiraltrappan och massagerummet har fått tillbaka sin herre. Epstein är ute ur fängelset. Nu sitter han i husarrest i ett år vid sin strandtomt.
Det är bara det att han inte är helt och hållet i husarrest. Under den här tiden kommer han nämligen att åka både till sin privata ö och till Manhattan.
En annan person med koppling till fallet åker också in i fängelse. Men det är inte en medhjälpare som nämnts i utredningen, utan Alfredo Rodriguez, Jeffrey Epsteins butler. Rodriguez försöker sälja något till en FBI-agent som är undercover. Epsteins lilla svarta adressbok, fylld av namn och nummer. När Rodriguez tas in på förhör berättar han för FBI att han har sett nakna minderåriga tjejer vid Epsteins pool. Porr med minderåriga på sin chefs dator. Rodriguez säger att han vet att Epstein hade sex med offrarna. FBI tar adressboken i beslag och Alfredo Rodriguez blir dömd till fängelsestraff. 2015 dör han i fängelset.
En adressbok som sen blir offentliggjord där han dels har en stor mängd nummer till liksom societetspersoner som så Alec Baldwin, Courtney Love, Ralph Fiennes, men också typ Donald Trump och Bill Clinton som han har inte mindre än 21 olika kontaktuppgifter till liksom. Men så finns det också den andra kategorin och det är de här som är under rubriken massörer som han har liksom på olika platser runt om i USA och på alla de här ställena där han har sina bostadsadresser. Och det kan vara bara att det står liksom under rubriken Redhead och sen så liksom massa olika nummer.
Flera nummer i adressboken har rubriken Duke of York, det vill säga prins Andrew.
Säger också någonting om USAs finansiella överklass, att hur rika de än blir och hur goda kontakter de har i Vita huset och hur många hus de än har i Karibien, så slår det alltid lite högre att ha en vän i det engelska kungahuset.
December 2010. Det ligger ingen snö på marken i Central Park. Solen lyser genom de kala grenarna. Två män är ute på promenad. Båda i grått hår, svarta täckjackor och jeans. Det skulle kunna vara vilka två New Yorkare som helst. Men det är det inte. Det är Jeffrey Epstein och prins Andrew, drottning Elizabeths son. Han är på besök i stan och bor hemma hos sin gamla vän i det enorma huset på 71:a gatan.
Men det här är ju efter att han har kommit ut ur sitt 13 månaders, jag säger inom citat, fängelsevistelse. Och många har ju efterhand liksom höjt på ögonbrynen för att det inte är fler människor som tar avstånd ifrån honom.
Han arrangerade liksom salonger i sitt hem där de här människorna fick frottera sig. Och det framstår som helt ofattbart så här i efterhand hur så mäktiga människor kunde vara så oförsiktiga att man ville umgås i närheten av en sån person. Men det var på något sätt som att det totala antalet viktiga människor som han kunde bjuda in på en tillställning reducerade hans egen historia, och han blev liksom, han blev verkligen den yttersta formen av värld på något sätt.
Prins Andrew närvarar på en middag när han bor i Manhattan-palatset.
Vi har gäster på den här middagen som är liksom Woody Allen och hans fru Son Yi, komikern Chelsea Handler och tv-ankaret Charlie Rose.
I efterhand kan man betrakta det här som prinsens kanske absolut sämsta beslut i livet. I alla fall PM-mässigt. Det är inte bara det att han går på promenad med Epstein. Det är också att han bor hemma hos honom och äter middag hos honom. Alltså en dömd sexbrottsling. Men det är inte heller första gången de här två umgås. Prins Andrew träffar Epstein redan i slutet av 90-talet genom Ghislaine Maxwell. De blir då snabbt vänner, så goda vänner att Epstein blir bjuden hem till prinsens mamma, alltså självaste drottningen av England. Och det är fasanjakt på slott, de har fester hemma hos Epstein i New York och på hans privata ö och i Palm Beach.
Prins Andrew och Jeffrey Epstein har två decennier vänskap bakom sig. Nu börjar media reagera på det. Bilderna på de två sprider sig i tidningar på båda sidor av Atlanten. Och det blir inte bättre när det kommer fram att prins Andrews exfru, Sarah Ferguson, tagit emot pengar från Epstein för att betala en skuld. Men om det är dålig PR för det brittiska kungahuset ska det bli mycket värre.
Här leder ju sen till att prins Andrew tvingas avsäga sig alla sina kungliga uppdrag.
Prins Andrew i en numera ökänd intervju med BBC om varför han besökte Epstein de där dagarna i New York.
That was December of 2010.
Yep.
He threw a party to celebrate his release, and you were invited as the guest of honour.
Oh, in 2010, that wasn't a party to celebrate his release in December, because it was a small dinner party. There were only 8 or 10 of us, I think, at the dinner. If there was a party, then I'd know nothing about that.
You were invited to that dinner as a guest of honour.
Well, I was there, so there was a dinner. I don't think it was quite as you might put it, but yeah, okay. I was there at a dinner. Yeah.
I'm just trying to work this out because you said you went to break up the relationship, and yet you stayed at that New York mansion several days. I'm wondering how long.
But I was doing a number of other things while I was there.
But you were staying at the house of a convicted sex offender. Because during that time, those few days, witnesses say they saw many young girls coming and going at the time. There is video footage of Epstein accompanied by young girls. And you were there staying in his house, catching up with friends.
If they were, then I wasn't a party to any of that. I never saw them. I mean, you have to understand that his house... I described it more as a almost as a railway station, if you know what I mean, in the sense that there were people coming in and out of that house all the time.
Tiden efter att Jeffrey Epsteins husarrest är över handlar om att bygga upp hans rykte som en rik filantrop igen. Genom en stiftelse donerar Epstein miljoner av dollar till forskning och konferenser om världsfred och om klimathotet. Han skänker pengar till universitet som Harvard och till och med till Handelshögskolan i Stockholm.
Man måste förstå lite hur USAs institutioner är uppbyggda, och det är till en mycket högre grad än i Sverige byggt av liksom privat kapital. Framförallt såna här ställen som Harvard och MIT, liksom där, men även museer och all form av välgörenhet spelar väldigt stor roll i alla nivåer av samhället. Och så att han köpte sig vänner, men han köpte sig också positioner på de här universiteten till exempel, och alla vill vara i de där universitetens närhet, för där händer liksom genuint spännande saker och väldigt progressiva saker. Det är liksom konstigt med både på något sätt Epstein och Weinstein, att de å ena sidan så har de stått för det här mest liksom bizarra och traditionella form av patriarkaliskt utövande, och å andra sidan har de umgåtts och finansierat liksom progressiva och demokratiska agendor.
Jeffrey Epsteins närmsta vän Ghislaine Maxwell intresserar sig också för världsförbättrande frågor. 2012 startar hon en välgörenhetsorganisation, Terramar, för att skydda haven. Den eleganta Maxwell ger en TED-talk-föreläsning 2014. Hennes mörka hår är blankt, hennes klackar höga.
Ebola. Nuclear threats. Syria. The Ukraine. These are all newsworthy front page stories that have the possibility that they could change the way that we live our lives and threaten our very security. In fact, you could argue that for some people it keeps them awake at night.
Ja, men det finns en bild på Ghislaine Maxwell tillsammans med Prince Andrew. De står bredvid varandra och ler. Ghislaine är solbränd, hon har en vit kortärmad polo. Prins Andrew har en avslappnat uppknäppt skjorta. Och mellan de båda så står det en tonårstjej. Hon är 17 år och hon heter Virginia Roberts.
Virginia Roberts heter idag Virginia Guffrey. Men hon har också gått under namnet Jane Doe 3.
Alltså Jane Doe är ju ett namn på en oidentifierad kvinna. Det kan exempelvis vara om man har hittat ett lik som man inte lyckats identifiera, så kallar man det för Jane Doe. Om det till exempel är en rättsprocess där man vill hålla en identitet anonym, så går de under namnet Jane Doe, och så listar man då Jane Doe 1, Jane Doe 2, Jane Doe 3.
I början av 2015 kommer in en stämningsansökan i Florida. Virginia Roberts säger att hon varit ett av Epsteins offer. Här berättar hon för tidningen Miami Herald, som ska vara den publikation som verkligen gräver i fallet.
The training started immediately. I mean, it was everything down to how to give a blowjob, how to be quiet, be subservient, give Jeffrey what he wants. They sent me to an island with a professor, and I basically had to do what I did for Jeffrey for him. So it's very private. It's the perfect world for a billionaire getting away with what he was doing. He could hold big parties there and have huge orgies there, and nobody would have any idea what was going on because it was so quiet and so protected. You know, before you know it, I'm being lent out to politicians and to academics and to people that you, royalty.
Virginia Roberts vittnar om att Jeffrey Epstein tvingar henne att ha sex med andra personer. Juridikprofessorn och Epsteins ombud Alan Dershowitz är en av dem. En annan är prins Andrew. Virginia är fortfarande minderårig när övergreppen sker, vittnar hon om. Dershowitz och prins Andrew nekar till anklagelserna.
Virginia Roberts, hon berättar att hon ska ha haft sex med prins Andrew vid ett tillfälle i London, en annan gång i New York och en tredje gång på Epsteins privata ö.
Allt börjar med att Virginia Roberts jobbar på Donald Trumps golfklubb Mar-a-Lago i Florida som 16-åring. Hon har redan bott i fosterhem, på gatan och varit med om sexuella övergrepp. Nu har hon fått ett jobb på anläggningens spa. En dag när Virginia läser en bok om massage möter hon Ghislaine Maxwell. Maxwell noterar boken och berättar att Virginia kan få ett jobb som resande massör.
Om det fanns misstankar kring Epsteins, men så var den här starka, karismatiska, framstående kvinnan hela tiden med honom i de här sociala sammanhangen, så kanske det gjorde att man blev mindre benägen att tro att det pågick någonting kriminellt där. Liksom. Att hon satte ett vackert ansikte eller ett karismatiskt ansikte på någonting som var mycket värre än vad man förstod då. Liksom.
Virginia Roberts lyckas lämna Jeffrey Epsteins klor efter bara 3 år. Men flera år senare, 2007, får hon ett samtal från Ghislaine Maxwell. Roberts berättar för Miami Herald.
Jeffrey calls me with his lawyer on the phone. And they asked me the same questions. Have you talked to anybody? Are you going to report me? Are you going to talk to anybody? And I'm like, where is this all coming from? Like, what is going on? The next day I get another phone call. And this time it's from an FBI agent.
Det finns något väldigt rastlöst över hur de har levt. Att de hela tiden flygs mellan de här fastigheterna. Att de hela tiden jagar någonting nytt. Liksom antalet unga kvinnor som man har haft i sitt stall är liksom uppåt 100 personer eller fler, säger till och med vissa vittnen. Det är någonting så tidskrävande, tänker jag, bara att upprätthålla den här administrationen.
2016 kommer en stämningsansökan in från en Jane Doe, där en anonym kvinna anklagar Donald Trump för våldtäkt. Våldtäkten ska ägt rum i Epsteins Manhattan-bostad 1994, när hon bara var 13 år. Sex dagar innan presidentvalet 2016 ska kvinnan egentligen framträda på en presskonferens. Men hennes medverkan ställs in. Hennes advokat säger att kvinnan får ta emot hot. Donald Trumps advokat nekar till alla anklagelser. Det kommer komma flera stämningsansökningar mot Jeffrey Epstein under de här åren. Anonyma offer, så kallade Jane Doe's, som anklagar Epstein för att utnyttja dem sexuellt. Många tvister kommer förlikas utanför domstol. Så blir det sommar 2019. Det har gått 11 år sedan Jeffrey Epstein blev dömd till fängelse i Florida. CBS News.
Billionaire businessman Jeffrey Epstein was arrested in New York Saturday on federal charges related to sex trafficking. The 66-year-old hedge fund manager has long been accused of sexually abusing underage girls.
Epstein anklagas för trafficking av minderåriga. Det handlar om dussintals offer. Den här dagen, den 6 juli 2019, bryter ett tiotal FBI-agenter upp den jättelika träporten till huset på 71:a gatan på Manhattan.
Så gick man igenom kassaskåp i hans townhouse på Manhattan och hittade liksom drivor av fotografier av liksom kvinnor och i hans kassaskåp. Så det var ju nästan som han hade fotografier på sina vänner, men i kassaskåpet hade han liksom fotografier på sina unga kvinnor. En del av hans liksom samling också på något sätt.
I Epsteins kassaskåp hittar man också stora sedelbuntar, diamanter och ett gammalt österrikiskt pass i ett annat namn där står att han bor i Saudiarabien. Epstein ber om att få sitta i husarrest i sitt townhouse mot att han själv betalar en mångmiljonborgen och bekostar all säkerhet. Men han blir nekad och flyttad till en cell.
Då åker han in i ett sånt ökänt fängelse på, jag tror det ligger Tribeca på nedre Manhattan, som heter Metropolitan Correctional Center. Jag tror det rymmer 800 fångar och liksom beskrivningen av villkoren där är liksom nästan medeltida, så att det finns liksom råttor. Man lever som en medeltida fånge i något slags fort.
Plötsligt är Epsteins namn överallt. Själv nekar han till anklagelserna.
Bevisbördan sägs i amerikanska medier var överväldigande, så hans liksom liv är ju över.
Alexander Acosta, som gjorde överenskommelsen med Epstein ett decennium tidigare när han var åklagare i Florida, får sparken. Det är ingen liten post han får sparken ifrån. I 2 års tid har han varit arbetsmarknadsminister i Donald Trumps regering. C-SPAN filmar hur Trump och Acosta går tillsammans till reporterna på Vita husets gräsmatta. I bakgrunden väntar en helikopter, redo att lyfta.
I think he was a great labor secretary, not a good labor secretary. He's done a fantastic job.
Det upphör aldrig att förvåna mig hur liten egentligen kretsen av makthavare i USA, ett så stort land liksom, över 320 miljoner invånare, så är det ändå som att det hela tiden finns ett litet antal karaktärer som återkommer i maktfullkomliga roller, och Acosta är liksom ett exempel på det, tänker jag.
Flygloggarna till Epsteins privatplan är offentliggjorda. Listan på namnen i hans svarta adressbok också.
Sen så ser man ju då att det finns också med på den här Afrika-resan tjejer som bara står under rubriken massörer när man tittar i hans lilla black book. Så.
Medan tidningar världen över tittar närmare på Epsteins nätverk passar Bill Clinton och Epsteins klient Leslie Wexner på att ta avstånd från 66-åringen som nu sitter i sin cell på Manhattan. Samtidigt i media börjar frågan ställas: var är Ghislaine Maxwell?
Hon har ju inte åtalats för något brott, men hon har ju pekats ut som medskyldig av jättemånga av de här tjejerna som pekar ut Jeffrey Epstein för att ha genomfört liksom massa av de här övergreppen och våldtäkterna. Däremot kan man ju säga att efter att Jeffrey Epstein greps sommaren 2019 så har ju hon liksom mer eller mindre försvunnit och gått under radarn.
Bara dagar efter Epstein omhändertas går hennes välgörenhetsorganisation Terramar i graven. Men ingen vet var Maxwell är. Hon har inte syns till på flera år.
Har man pengar och har man juridiska möjligheter och lever man i den här typen av liksom global jetset kretsar som de här människorna gör, så finns det liksom möjligheter att överleva fast liksom bortom offentlighetens ljus. Och det verkar ju vara det hon har gjort.
Jeffrey Epstein går nu under namnet intagen nummer 76318054. Han hatar sin cell. Han betalar stora summor till advokater varje dag bara för att slippa cellen och istället få komma till ett avskilt mötesrum. Den 23 juli hittas Jeffrey Epstein i fosterställning på cellgolvet, medvetslös. NBC New York.
Several sources tell us the initial report is that Jeffrey Epstein was found on the floor in his cell in a fetal position, semi-conscious with marks to his neck. Investigators are trying to determine what happened to Epstein inside the Metropolitan Correctional Center in one of the secure areas of the jail. Two sources say Epstein may have tried to hang himself. A third source cautioned Epstein's injuries were not serious and questioned if Epstein might be seeking some kind of transfer.
Epstein ska senare säga att han blev attackerad av sin cellkamrat, en före detta polis som stod anklagad för mordet på 4 personer. Fängelseledningen säger att det var ett självmordsförsök. Epstein blev satt under bevakning. 6 dagar senare upphör han och Epstein får en cellkamrat igen. Villkoret är nu dock att Epstein ska tittas till varje halvtimme. Så blir det inte. Den 10 augusti hittas Jeffrey Epstein död i sin cell med ett lakan om halsen. ABC News.
Officials say the disgraced financier died by suicide, taking his own life while awaiting trial in a New York City jail cell. His body in that van you see there seen heading for the medical examiner's office. It is a stunning turn of events for a man who lived a life of exceptional wealth with extremely powerful people in his orbit.
24 timmar tidigare har 2000 sidor ur tidigare hemligstämplade domstolshandlingar offentliggjorts. ABC igen.
The disgraced financier's death coming less than 24 hours after 2000 pages of new bombshell court documents were made public. Those documents, part of Virginia Roberts Gouffre's now settled 2015 defamation suit against Ghislaine Maxwell, a longtime Epstein associate. In deposition testimony, Gouffre says that Maxwell recruited her to be a teenage sex slave to Epstein.
Epsteins död skapar en flod av frågor och teorier. The Daily Show med Trevor Noah ställer sig undrande.
That's right. Pedophile and fake billionaire Jeffrey Epstein was found dead in his jail cell after he apparently committed suicide on Saturday morning. Which, if you ask me, is some bullshit. Because his circle included some high-profile individuals. Everyone from Bill Clinton and Donald Trump all the way to famous scientists and even royalty. And because the story involves so many people who are so powerful, many out there are wondering if Epstein really suicided himself.
Donald Trump ger sig också in i konspirationsteorierna.
Trump själv har twittrat ut eller vidare spritt konspirationsteorier om att det är liksom Bill Clinton skulle på något sätt ligga bakom det här för att det skulle äventyra Bill Clintons rykte ytterligare och så.
På Twitter trendar hashtags och teorier om Trump, det engelska kungahuset och Clinton.
Pratar man med vanliga människor i USA så är det liksom närmast bland många en liksom etablerad sanning att uppenbarligen tog någon livet av Jeffrey Epstein.
Obduktionsrapporten som kommer in fastställer dödsorsaken som självmord. Men Epsteins advokater är inte nöjda.
Epsteins advokater och familj gör ju ytterligare en obduktion. Och den visar ju att det finns frakturer på något som kallas för tungbenet som sitter högt upp i halsen nära Adamsäpplet. Som enligt den rättsläkaren är väldigt kraftiga för att ha förorsakats av att han ska ha hängt sig i sin cell. Och den rättsläkaren pekar ju på att såna här skador på tungbenet är vanligare vid exempelvis strypning.
Det finns en mycket mer liksom prosaisk och tråkig, men egentligen inte mindre hemsk beskrivning av hur det här kunde ske. Det är att, liksom att villkoren i amerikansk fångvård är så pressade så att det råder stor personalbrist. Jag tror den här natten när han skulle haft möjlighet att ta livet av sig så var den person som skulle ha övervakat honom hade egentligen en annan befattning men var liksom inlånad som tillförordnad vakt på något sätt. Och, så det är liksom fullt möjligt att han bara såg en lucka i en hårt pressad byråkrati.
Men vad händer med fallet när en man som står åtalad för trafficking är död? Det frågar CBS News Casey Frank som har bevakat fallet åt Miami Herald.
Well, the judge had to end the case because you cannot prosecute a dead man. But the first thing he wanted to do earlier this week was hear from some of Mr. Epstein's victims. And he did so in his courtroom, and more than a dozen of them spoke, and others submitted written statements.
Virginia Roberts Gouffray to Miami Herald.
I want to speak out about it now. You know, if we can make that point across, that doesn't matter how rich you are, it doesn't matter how powerful you are, there are girls out there that will speak up. And I don't care if it's 10 years later or 15 years later, whenever you're ready to do it, you know, and you protect the ones that are younger than us. You protect the ones that we didn't protect before. These guys will get it in the end.
Du har lyssnat på P3 ID med mig, Vendela Lundberg. Programmet gjordes sommaren 2020 och producent var Axel Winqvist. Exekutiv producent Ulla Svensson. Tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.